och välkomna till Masker och span-podden. Som vanligt så hör ni mig, Helene, här. Och idag har jag bjudit med mig en gäst. Jag har bjudit med mig Sara som jobbar hos oss som både coach och elevföreläsare. Hej Sara!
Hallå!
Vad kul att du vill vara här.
Ja, det är kul att vara här och sitta här och spela in en podd.
Du har ju träffats i lite olika sammanhang. Du har ju ibland varit med på våra torsdagsmys och sådär också.
Mm, det har jag gjort. Jag har gjort lite så här allt i allo här ibland.
Nästa. Ja, verkligen.
Känns det så.
Kanske den titeln du ska ha.
Ja, precis. Ja.
Och du ska ju få berätta lite mer om det. För dagens avsnitt handlar om Saras historia, varför du är ett maskros barn. Och lite vad du gör. Så du ska ju berätta mer om elevföreläsningar och vad det är för något också.
Ja.
Men som vanligt så börjar vi med en bottentoppen stolt rund. Eftersom du också är så bekant med vår verksamhet så vet ju du vad det betyder.
Precis, ja. Yes.
Och när jag har en gäst i podden så brukar jag alltid låta gästen börja. Så du ska få börja.
Mm. Jag börjar med botten. Och det är, jag har en axelskada som jag har haft i typ 1,5-2 år. Och den blev bättre för jag fick lite behandling, jag har rehabtränat, jag har vilat. Men nu har det onda börjat komma tillbaks. Mm. Så att nu måste jag börja om med rehabträning.
Segt.
Och det känns väldigt segt.
Mm.
Så det är min botten. Min toppen är, jag lider av svår PMS, eller PMDS kallad. Och det är inte så toppen, men jag har äntligen fått en bra läkare som har hjälpt mig. Och jag har fått en medicin som funkar. Så att nu är det för första gången så känner jag liksom knappt av att jag har PMS.
Gud vad skönt.
Och det är så himla skönt att slippa det där. Och min stolt, ja men det är väl att jag sitter här.
Mm.
Jag spelar in en podd för första gången.
Mm.
Bara några minuter efter jag har kört en föreläsning. Och det är så här, ja men jag har alltid haft en dragkamp mellan att jag älskar att stå på scen.
Mm.
Och har väl gjort det större delen av mitt liv. Men jag har också sån jäkla scenskräck.
Mm.
Men ja. Ju mer jag övat, ju lättare blir det ju.
Mm.
Men det får bli min stolt. Ja. Både podd och föreläsning.
Fint, jag tycker att det ska vara. Vad spännande då att du inte har blivit avskräckt då. Trots att du har scenskräck, att du fortsätter.
Ja, men det är lite det som är charmen.
Mm.
Alltså, det är kul att vara rädd också. Om man kan övervinna det.
Liksom. Ja. Tack, Sara.
Tack.
Min botten och stolt går ändå lite ihop med varandra skulle jag säga. För att nu har det ju gått typ 1 år sedan corona liksom spred sig i Sverige i alla fall. Och jag känner att jag saknar liksom väldigt många människor. Jag saknar efter att kramas och jag saknar efter liksom alla de sociala sakerna. Mycket saker som jag tog för givet innan pandemin tror jag.
Mm.
Så jag tycker att det är... jag saknar verkligen de sakerna som nu som inte går att göra. Men jag är så stolt för att nu har det gått 1 år och vi har ändå klarat 1 år. Så jag känner mig stolt över mig själv och typ alla. Och jag tycker att det ger mig lite hopp också. I att så här, om jag har klarat 1 år, då kan jag klara lite till, känner jag. Så det är både botten, att det börjar liksom bli väldigt segt, jag längtar väldigt mycket. Men också att jag är väldigt stolt över att vi har klarat oss hittills så långt, att vi har hållit ut.
Mm.
Att vi kan hålla ut lite till. Att vi kommer få ses och vi kommer få kramas.
Ja.
och min toppen är att det ju nu börjar bli ljusare. Och för de som följer podden regelbundet vet, det här är liksom min standard, att när hösten och vintern kommer så är jag så här, nu är det mörkt, nu är jag deppig och nu är jag trött. Och sen så när det blir vår så säger jag alltid på min bottentoppen sånt att jag, nu börjar det bli ljusare, nu är jag glad och pigg igen.
Genomgående tema.
Verkligen, jag påverkas jättemycket av vädret och sådär, så att jag tycker att det är så skönt att det blir ljusare ut åtminstone. Även om vädret pendlar väldigt mycket under våren så blir det i alla fall ljusare. Och det tycker jag är skönt.
Ja.
Jag tycker om solen.
Jag håller med dig.
Tack.
Tack.
du Sara, kan inte du börja med att bara berätta lite om dig och vad du gör på Maskrosbarn?
Jag jobbar ju på Maskrosbarn sedan, jag tror att det är 3 år tillbaka nu, som coach. Jag har träffat lite olika ungdomar som har då fått det här stödet beviljat. Sen har jag ju varit med och typ styrt upp lite projekt eller aktiviteter för andra coacher och deras ungdomar. Mest för att det är kul. Sitter också på väldigt mycket mer idéer som jag tänker att det får väl jag... Ja, de får jag väl styra upp när corona inte härjar runt så mycket längre.
Ja, vad kul. Har du gjort det även liksom när du inte har haft ett eget coachuppdrag?
Jag har faktiskt alltid haft coachuppdrag sedan starten.
Vad roligt.
Men jag är alltid proppad av idéer och det är kul att göra saker tillsammans. Mm. Så att då har jag styrt upp projekt för andra också.
Ja, vad kul.
Så att vi kan liksom göra allt tillsammans.
Ja. Vi kanske ska säga det också, att coach är ju en stödinsats som vi har på Maskrosbarn som man kan få beviljad av socialtjänsten. Men då att man får en egen coach från Maskrosbarn att träffa.
Precis, och då kan man få beviljat det upp till 3 år eller till och med att du fyller 19. Sen behöver man inte utnyttja alla 3 år, men du har de åren på dig.
Precis, och vad gör man då när man har när man får en coach?
Det är upplagt som så att man träffas en gång i veckan i ett par timmar. Och ena veckan så har man, det är mer strukturerade samtal och uppgifter och frågor som fokuserar mer på ungdomen och ungdomens mående och den som person. Och varannan vecka så kör man valfria aktiviteter. Och då kan man dra och klättra eller rida, bada, laga mat tillsammans, vad man än vill. Och allt det här är ju också gratis såklart för alla ungdomar som kommer hit.
Och det är där ni ibland går ihop fler coacher och gör saker tillsammans.
Precis, så då har du ju varit lite såhär Fångarna på fortet och Escape Room och sådana grejer.
Det var roligt det låter.
Ja, vi hyrde en hel dansskola en gång också och hade danslektion och... Ja, men lite sådana grejer.
Gud, vad roligt.
Yes. Så det är det jag gör. Och sen även elevföreläsningar då, för högstadie- och gymnasieelever runt om i hela Sverige. Som nu för det mesta hålls digitalt. Men det har funkat förvånansvärt bra. Även om det inte alls är samma sak och det är inte alls lika kul. Alltså det är kul såklart, men jag vill ju vara där och träffa ungdomarna och prata med dem. Och, ja, det är inte samma grej digitalt.
Nej. Ser du dem då när du har det digitalt på en skärm eller ser de bara dig?
Både och. Vissa har skärmen på så att jag ser hela klassen. Men för det mesta har de det avstängt. Men vi brukar ha ljud på i början så att vi ändå kan ha en konversation. Men det är absolut inte samma sak. Men det funkar så länge.
Så länge. Och det är en sån du kommer från precis nu.
Precis. Nu har jag hållit en digital föreläsning som var superstruligt med all teknik i början. Men det gick jättebra till slut.
Vad kul. Ja, det är lite svårt och opolitligt ibland med teknik.
Ja, jag gillar tycka. Inte.
Men du gillar inte teknik.
Vi behöver den.
Vi behöver den.
Ja.
Och det är faktiskt fantastiskt att vi kan göra så här när det inte går att ses.
Precis. Det är ett alternativ.
Precis. Ja, men vad roligt. Du är mycket hos oss ändå.
Ja.
Men precis som alla som engagerar sig hos oss är ju själva Maskrosbarn. Vill du berätta lite mer om varför du är ett Maskrosbarn?
Ja, och jag tänker att om vi inte har gjort det så kan vi först förklara begreppet eller ordet Maskrosbarn.
Precis, det är en bra idé.
Och vad det kommer ifrån eller vad det grundas i. Och det är väl, jag brukar förklara det som att, jag menar att alla har sett hur en maskros växer. Och att den kan växa ur typ sten och betong, asfalt.
En väldigt hård miljö liksom.
Exakt. Och att det är det som är grejen med maskrosbarn. Att du kan växa och blomma oavsett vilken grund du kommer ifrån.
Mm.
Så att därför heter det maskrosbarn.
Precis.
Och
hos oss så menar ju vi också, eller vi har ju specificerat det lite, att man har en förälder med ett missbruk, psykisk ohälsa eller som utsätter en för våld.
Precis. Och då, jag vill definiera mig som ett maskrosbarn för att jag är uppväxt bland missbruk och även psykisk och fysisk våld, sexuella övergrepp och psykisk ohälsa inom familjen då. Och jag varken vågade eller visste inte hur jag skulle prata med andra om det.
Mm.
Eftersom ingen annan gjorde det.
Mm.
Och eftersom ingen annan pratade om det så var det ju svårt för mig som barn framför allt att kunna sätta ord på vad det var som var fel.
Mm.
Och det är ju också, det är ju en av anledningarna till att jag föreläser.
Mm.
För att jag kanske kan spegla eller jag kanske kan sätta ord på en känsla som någon av eleverna känner men som de inte riktigt förstår sig på.
Mm. Så man kan upptäcka det hos sig själv lite tidigare.
Exakt.
Mm. Förstod du att det var något som var fel, bara att du inte förstod vad? Eller kändes det som att det var, så här är det?
Både och. Eller ja, det kändes ju fel. Det kändes, ja, men man hade ont i magen, det var läskigt. Man visste inte vad man skulle komma hem till när man gick hem från skolan.
Mm.
Visste inte om man kunde bjuda hem kompisar.
Mm.
Och ja, alltså det var ju svårt att veta och sätta fingret på vad det var som var fel. Mm. Jag kände att det var fel. Men jag tyckte ju också att, ja, eller jag trodde att så här har alla.
Mm.
För att det är min vardag.
Mm.
Jag har inte sett något annat och jag har inte hört något annat. Och eftersom ingen pratar om det, ja då, då är det väl så här det är. Då är det inget som är fel.
Mm.
Men sen börjar man ju, eller man, jag, upptäcka mer och mer att så här, det ska nog inte vara så här. För att jag blev hembjuden ganska ofta till kompisar.
Mm.
Och den familjen satt ju och åt middag med varann. Och de satt ju och pratade med varann. Och hade liksom en jättehärlig stämning.
Mm.
Och då blev jag lite så här, men vad är det som, vad är det som gäller?
Mm.
Är det så här det ska vara?
Mm.
Så då började jag upptäcka mer att okej, det kanske inte stämmer så som det är hemma hos mig.
Mm. Hur kunde det vara hemma hos dig när du var liten?
Det kunde vara, det är, min pappa är alkoholist och han drack väldigt mycket, gör det fortfarande. Och han blev ju väldigt aggressiv.
Mm.
Så att han, det var mycket bråk, han var våldsam, han kallade mig för väldigt många olika elaka saker.
Mm.
Ja, men även då övergrepp, eller att han liksom
gick
över den där gränsen för vad som är okej. Ja, så att det var, jag vet inte, det var bara en skrämmande känsla, som att det, så här, det satt i väggarna.
Mm. Det låter ganska oberäkneligt också, som att man inte riktigt vet vad som kommer hända nästa stund.
Precis. Ja, till slut såg jag ju knappt skillnad längre på när han var onykter eller nykter.
Mm.
Det var liksom konstant,
ja,
konstant terror brukar jag väl säga. Ja, typ så.
Hur liksom gjorde du för att hantera alla de här känslorna?
Det gjorde jag inte, jag höll tyst.
Höll tyst.
Byggde upp murar. Vågade inte prata med folk om det. Tills jag hittade dansen. Och det blev liksom utlopp för alla känslor.
Mm.
Och ja, men då var jag ju där 5 timmar om dagen, 6 dagar i veckan.
Mm.
Och det var mitt andra hem. Och ja, men det var där jag växte, det var där jag fick självförtroende och typ ett sammanhang och nya vänner. Och, och det var min, det var min räddning skulle jag säga.
Mm. Dans, den blev jätteviktig.
Ja, den blev superviktig. Men dans eller träning överlag har alltid varit min, min go-to om jag mår dåligt.
Så tycker jag att jag känner igen hos många historier att, så här, att ha en hobby eller ett fritidsintresse kan göra jättestor skillnad.
Ja, garanterat.
Mm. Få att vara kreativ och få utlopp för känslor, men också få komma hemifrån lite.
Ja, det är väl kanske det som betyder mest.
Mm.
Och få träffa nytt folk.
Mm. Och få träffa nytt folk. Mm. Få se andra saker.
Precis.
Ja. Vi brukar ju prata lite på Maskrosbarn om att man får... brukar prata lite. Det stämmer inte. Vi pratar ofta om att man får konsekvenser av sin... av en, liksom, om man vill ha en svår uppväxt.
Mm.
På olika sätt. Känner du igen dig några... att du fick några konsekvenser?
Ja, absolut. Det tror jag alla maskrosbarn har på ett eller annat sätt. Men jag har fått enormt mycket prestationsångest.
Mm.
I precis allt jag gör måste jag prestera. Och det tror jag då kommer från... ja, men jag fick höra att jag var ett skämt, jag skulle inte finnas till.
Mm.
Jag var en hora, jag var liksom... ja, men allt som pappa inte ville ha.
Mm.
Och då tror jag att för resten av livet, nej inte resten av livet, men för stor del av livet försöker man bevisa motsatsen.
Mm.
Att jag är bra och jag är bäst.
Mm.
Så då presterade jag i allt.
Mm.
Och gör fortfarande, men kan hantera det lite bättre.
Mm. Och det måste vara så svårt när någon... som liksom ska vara den som lär en saker eller som ska stå nära säger till en att man inte duger. Liksom. Hur det måste sätta sig så mycket på ens egna bild om ens värde på något vis.
Ja, det gör det ju. Det är ju svårt att vara beroende av någon som behandlar en illa. Mm. Som barn framförallt.
Verkligen. Och när man blir så där... så att man presterar bra i saker och ting, så känns det som att vuxna har svårare att märka en många gånger. Eller att upptäcka att något är fel, för att det går ju bra.
Ja. Ja, och det är ju många som säger. Jag får hela tiden höra att jag är så duktig och jag är så bra och det spär ju på ännu mer.
Ja.
Nästan. Men som sagt, nu kan jag ju hantera prestationsångesten bättre genom att försöka se värdet i det jag gör.
Mm.
Om det är något som jag känner, det här måste jag prestera i. Så fast vad är då värdet för mig i det här? Mm. Är det att ha kul eller är det att prestera? Och så får jag liksom välja mellan dem.
Mm.
Så att på så sätt har jag lärt mig att hantera prestationsångesten.
Mm. Ja, för det är det som är bra med konsekvenserna ändå, att de går att jobba på.
Mm, absolut.
Man kan, de kommer liksom inte bestämma hur det kommer vara för resten av livet. Men man får ju en svårare start än vad andra får som kanske inte har det jobbigt hemma. Liksom.
Ja, man får en lite längre startsträcka.
Precis, så kanske behöver lära sig själv massa saker som man annars lär sig från sina föräldrar. Och lära om vissa saker man har lärt sig från sina föräldrar.
Ja, och sen att kunna upptäcka det själv.
Det verkligen.
Det tar väl år innan man ens vet att det här är en konsekvens av någonting som har hänt.
Mm.
Så att bara det tar ju tid att komma till insikt.
Precis. Om man inte liksom börjar tidigt att redan som ung och kanske ta lite stöd i det också. Att reda ut, precis som ni gör i coachprogrammet till exempel. Mm. Att sitta och reflektera över sig själv och hur kan jag påverkas av det här? Vad tycker jag är svårt? Mm. Och hur kan jag ta mig vidare i det?
Ja, och syftet är ju också att... ja, men lära barn och ungdomar att särskilja på att det, dina föräldrars känslor och agerande är inte barnets ansvar.
Mm.
Och att det är det vi jobbar med, att försöka särskilja på det så att barnet får vara sin egen person.
Precis. Ja, man behöver inte ha samma känslor, man behöver inte tycka samma sak som ens föräldrar och sådär.
Nej, precis. Det är okej. Och det är inte barnets fel.
Det är inte barnets fel.
Nej, aldrig.
Aldrig. Vad tror du att du hade behövt liksom, för att våga berätta för någon hur du hade det? Vad hade krävts? Liksom?
jag tror att på mig funkade det kanske inte att bara fråga hur jag mår.
Mm.
Eller då får man göra det 10 gånger om.
Mm.
Eftersom mina murar var väldigt höga.
Mm.
Men jag tror att det hade hjälpt att, ja men som med elevföreläsningar, det märker jag ju verkligen att när jag berättar min historia,
mm.
eller berättar att jag har haft det lite tufft, mm. då vågar andra prata med mig också.
Mm.
Så jag hade väl behövt att någon kanske berättade om sig själv, eller att jag fick information, eller någonting som gjorde att jag vågade prata också.
Mm.
Så att det hade jag behövt.
Vi behöver prata om det mer generellt helt enkelt, kanske i alla sammanhang, så att det inte blir konstigt att prata om
precis.
Svåra saker som händer i livet. Liksom.
Det borde vara mer än bara de föreläsningar vi håller. Det borde
precis.
Vara en del i skolan.
I skolan, i vanliga samtal, i alla typer av, alltså på middagar ibland kanske, att man vågar prata om saker som är svårt på något vis. Så ja. Att det inte blir ett så stort steg kanske.
Nej, exakt. Precis.
Mm. Vi jobbar på det.
Vi jobbar på det. Vi kommer framåt.
Precis. Och du, som du har varit inne på, du föreläser ju för elever. Och där berättar ju du din historia för andra.
Mm.
Och du har föreläst ganska länge, va?
Jag tror att det är 1,5 år nu.
Ja.
Kanske längre, men ja. Någonstans där.
Hur är det att liksom berätta din historia så där?
Det är... I början var det ju väldigt läskigt.
Mm.
För att ja, men jag hade ju pratat med vänner och så. Men mm. att nu ställa mig inför en helt okänd publik och prata högt om min historia.
Mm.
Det var ju ja, bland det läskigaste jag har gjort, mm. tror jag. Och det blir också lättare för varje föreläsning jag håller.
Mm.
Men det var läskigt. Det var, jag tänkte ju, ja men jag hade massa osäkra, säger man det, osäkra tankar om, ja men om vad folk skulle tycka och tänka.
Mm.
Att min historia är ingenting, mm. eller du är inte maskrosbarn nog.
Mm.
Eller vad, typ det du säger, det tror vi inte på. Det är mm. inte sant. Eller, mm. ja, det var så mycket tankar som gick runt. Men jag fick ju en helt otrolig respons.
Mm.
Och det är inte lika läskigt längre.
Nej.
Och det hjälper ju folk.
Fint att de tog emot det så fint också.
Ja.
För där tror jag att många ungdomar som liksom kommer till oss första gången känner igen sig ganska mycket. För jag har hört många förklara att så här, men jag vet inte om jag är ett maskrosbarn och så berättar de någonting. Och, mm. och jag vill ju inte definiera åt någon annan om de är det eller inte såklart.
Nej.
Men att det är många som tänker att det är så många andra som har det värre än jag.
Mm.
Fast man ändå har det ganska jobbigt.
Ja.
Att man hela tiden, liksom, eller så att det är väldigt vanligt att nedvärdera sin egen sanning och historia och verklighet på något vis.
Ja.
Så är även många ungdomar som säger att jag vet inte om jag ska ta upp nu tar jag upp någon annans plats eller
mm.
jag vet inte om det här är så illa liksom och sådär.
Ja, nej, alltså det har jag märkt när jag är ute och föreläser.
Mm.
När jag då får vara på plats. Då är det ju, ja men i alla fall
mm.
så har det alltid kommit fram någon som vill prata efteråt. Mm. Och då, nej men då minns jag en tjej som ville prata. Och sen så avslutade hon med att säga, jag vet inte om, jag har inte lika stora problem som du hade. Mm. Så att har jag rätt att få stöd?
Ja.
Och då så här med hjärtat, det är väl självklart. Mm. Alltså det handlar ju om enbart om deras känsla och upplevelse av något som inte känns bra.
Verkligen.
Och det går inte att jämföra med någon annans.
Verkligen.
Men att det är så vanligt att säga, men jag har inte lika dåligt som du. Och det är, så, mm. men det är ingen tävling heller.
Nej, det är verkligen ingen tävling. Och det går inte att jämföra eller mäta. Och ändå när man är där i den situationen att man kanske inte har tagit stöd förut. Så känns det verkligen så. Att jag tar någon annans plats. Eller det här är inte så viktigt. Eller jag överdriver. Mm. Jag kommer ihåg att jag själv tänkte så. Och fortfarande ibland så kan komma på mig själv med att tänka så.
Mm.
Men att vi alla har ju rätt att få hjälp och stöd. Det är det som är svårt i livet.
Exakt.
Det behöver vi. Och vi har rätt att få det. Och särskilt när vi är barn så har vi verkligen rätt till hjälp och stöd.
Ja.
Oavsett liksom.
Ja.
Och man får själv bestämma om man kan liksom bli hjälpt av det stödet vi har till exempel. Eller så.
Ja.
Det är upp till en själv att avgöra. Och vi brukar inte heller bedöma någon i det. Det är inte som att vi har någon slags formulär man måste fylla i och uppfylla vissa saker.
Utan... Nej, precis. Det är ingen lista man måste pricka av
Nej.
För att vara ett maskrosbarn eller för att må dåligt.
Nej, precis. Nej. Eller att så här påverkas av, för vissa har det ju också så här helt okej just nu. Men har varit med om mycket saker tidigare som man påverkas av fortfarande.
Mm.
Och så kan det ju också vara.
Och då får man också stöd via maskrosbarn.
Ja, verkligen. Hur kommer det sig att du började föreläsa hos oss då? Minns du det?
Jag skrev faktiskt bara till, jag tror att det var Denise.
Mm.
Som alltså är en av grundarna till Maskrosbarn.
Mm.
Och jag skrev väl i princip att, hej, jag vill föreläsa. Jag har inte gjort det förr, men jag kan ändå. Och just då så fanns det ju ingen tjänst ledig. Och då tänkte jag att ja, men då har det bara lagts på hög lite så. Men så fick jag ett mejl om att jag skulle skriva ihop min egen föreläsning och komma till Maskrosbarn och läsa upp den. Då kom jag hit och så var jag helt fruktansvärt nervös.
Ja.
För jag skulle bara sitta med en publik på 2 pers som satt mitt emot mig. Och så skulle jag bara läsa upp min första föreläsning någonsin.
Mm.
Men det gick ju bra till slut. Och jag kände att ja, men det är ju det jag vill göra. Och jag tycker att Maskrosbarn är ju precis den plattformen som, ja, men som står för det som jag vill prata om.
Mm.
Så att det, ja, men strax efter det så fick jag min första riktiga föreläsning.
Mm.
Och blev ju typ bara uppkastad på scen. Och här har en mick och en fullsatt aula.
Mm.
Och skulle börja prata. Och det var ju jättehäftigt och så jäkla nervöst.
Ja, det kan jag tänka mig.
Men det kändes väldigt, väldigt rätt.
Ja. Det var roligt.
Det var så jag, ja, men det var så jag bara...
Det var så du kom in på det.
Ja.
Var du såld sen liksom?
Ja, jag är såld.
Du är såld.
Ja, det är jättekul. Jag vill bara prata om mer saker.
Ja.
Så att, ja.
Jag har hela temadagar i skolan.
Ja. Ja.
Vad behöver man tänka på när man börjar föreläsa så som du gör?
Jag tycker att man ska tänka på att, eller det beror ju såklart på vad man ska föreläsa om.
Mm.
Men det är alltid uppskattat att dela med sig av sig själv.
Mm.
Och inte bara stå och prata fakta och statistik.
Mm.
Det är inte så kul att lyssna på.
Nej.
Och sen så brukar jag, just med min föreläsning så tänker jag att jag vill spegla mer på känslor än på specifika händelser.
Mm.
Så att jag går kanske inte in i detaljnivå på det som har hänt, utan jag vill mer prata om känslor, för att det är oftast det som barn eller ungdomar kan känna igen sig i.
Ja.
De kanske inte har samma historia som jag har.
Nej.
Men något barn kanske har känt att ja, men jag har också känt mig rädd, eller jag har också känt mig oälskad.
Mm.
Eller jag har vad som helst, att mer spegla på mina känslor än på det som faktiskt hände.
Mm. Ja, precis. Att det är känslorna man relaterar mer till än själva händelser.
Precis. Så att det tänker jag på när jag föreläser och innan jag skrev mitt material.
Mm.
Och målande.
Mm.
Jag vill ha så att man kan se bilden framför sig nästan.
Om man är sugen på att föreläsa, om man också, som du beskrev att du också var, att man är lite nervös eller rädd för samtidigt.
Mm.
Vad ska man göra då?
Skriv ändå.
Gör det ändå.
Gör det ändå. Mm. Skriv ner. Jag var ju bara så här, jag ordbajsade ju typ. Nej, men jag skrev ju bara ut allt och sen så fick jag ju ren skrivare lite. Och övar mycket för mig själv.
Mm.
Jag såg till att vara förberedd så att jag spelade in hela min föreläsning på telefonen.
Mm.
Så att så fort jag var ute och gick eller åkte buss så hade jag mig själv i lurarna.
Mm.
Så att jag hela tiden hörde mina ord, så att till slut så satt det sig utan att jag var tvungen att sitta och öva hela tiden.
Mm.
Det är precis som att man lyssnar på en låt om och om igen så kan texten. Så att det är ett tips. Skriv och var förberedd och bara ge dig fan på.
Mm. Ja. Kanske våga testa då, om man ändå är nyfiken på det.
Ja,
det en kul utmaning då.
Om du inte gör det.
Mm. Ja. Vad tycker du är det liksom bästa med att föreläsa för ungdomar i skolor runt om i Sverige?
Det är... Ja, men då måste jag få berätta om ett minne från en föreläsning.
Mm.
För det är det bästa med att föreläsa. Och då hade jag varit och föreläst då. Och sen direkt efter föreläsningen så kom det fram en liten kille och han grät. Och så ställde han sig bara framför mig och sa, men jag mår inte bra.
Mm.
Och det var allt han kunde säga.
Ja.
Och just då så råkade det, då råkade jag ha både kurator, hans lärare och rektor på plats.
Mm.
Så att de fick komma dit på en gång.
Mm.
Och de satte sig liksom där och då. Alltså framför scenen. De gick inte ens in i ett rum utan så här, rakt upp och ner framför scenen och pratade med honom.
Mm.
Och han berättade allt.
Wow.
Så han blev liksom fångad i samma sekund som han upptäckte att så här, shit, det är ju jag som är utsatt för allt det här. Och det är det som är det bästa med att föreläsa och det är därför jag föreläser.
Mm.
För det är meningen att, ja, men att vi ska fånga upp elever som är med om det här.
Mm.
Och det blev så häftigt när man fick se det i samma sekund.
Mm.
Och då tänkte jag att det är det här som, det är därför jag föreläser.
Ja.
För det är precis det här som ska hända.
Fick gåshud när du sa det. Så fint. Och gud vad modigt av den killen att liksom ändå komma fram och säga det.
Ja.
Till någon som har föreläst.
Ja, men det var som att det gick upp för honom att säga, men det här är ju jag.
Mm.
Just det där med att jag kunde sätta ord på hans känslor.
Mm.
Ja, det var
wow, häftigt. Vad stort.
Ja.
vilket viktigt jobb du gör i det.
Ja.
Vilken skillnad du kan göra.
Ja, hela maskrosbarn.
Ja, hela maskrosbarn. Vad, apropå maskrosbarn, vad tycker du, liksom, vad betyder maskrosbarn för dig?
Det har betytt och betyder massor för mig. Jag är en människa som är, jag är alltid full av idéer och här har jag fått möjligheten att, ja, men testa många av de idéerna.
Mm.
Fått väldigt mycket frihet men också väldigt mycket ansvar. Jag får jobba med det jag brinner för och som jag har jobbat med volontärt typ med halva mitt liv. Och jag får sprida kunskapen om de här ämnena. Och förhoppningsvis så gör jag ju någons värld lite bättre.
Mm.
Och jag menar att vara anställd på Maskros barn är... Nu låter det som att jag gör reklam, men absolut den bästa arbetsplatsen jag varit på.
Mm.
För att jag känner mig förstådd här.
Mm.
Och det är helt okej om jag mår dåligt en dag eller om jag har ångest. För att det är ingen som dömer. Det är så här, vi fattar, det är helt okej.
Mm.
Jag har aldrig upplevt det på någon annan arbetsplats.
Mm.
Men det är ju också kanske för att vi alla är maskrosbarn här och vi fattar alla här. Kan nog relatera till hur ångest känns och att må dåligt.
Mm.
Så att jag känner aldrig att jag behöver ursäkta mig.
Nej.
Så att det, maskrosbarn betyder mycket.
Mm. Ja, normen här är ju att ha haft det jobbigt när man växt upp. Liksom. Det är det vanliga här, så vi är ju de normala här.
Precis.
När man annars kanske har känt tvärtom.
Ja.
Att man har känt sig onormal bland andra människor.
Mm.
Men ja, här är det exakt. Vi som är normala. Vad fint. Fint att du känner så.
Mm.
Du, om du skulle träffa Sara 15 år idag, vad skulle du säga till henne då?
Jag skulle väl säga våga prata. För att det tog så himla lång tid för mig att våga öppna upp mig och våga prata. Och jag känner att jag, hade jag gjort det tidigare så, ja, då hade jag haft lite försprång.
Mm.
Ja, men som här på Maskrosbarn med, om nu när jag är coach och träffar ungdomar.
Mm.
Att de får det stödet och den hjälpen så tidigt.
Mm.
Det hade jag också velat ha.
Mm.
Så att hade jag kunnat gå tillbaka och träffa mig själv så hade jag sagt att jag skulle prata.
Mm.
Visa att jag behövde stöd.
Mm. Ja. Du, nu är det ju ändå mars.
Mm.
Vad ser du fram emot just nu? Har du något särskilt att se fram emot?
Jag ser fram emot att utesäsongen för klättring börjar.
Mm. Du klättrar mycket?
Jag klättrar mycket. Och nu när det börjar bli lite varmare så kan man klättra ute på klippor och
wow.
Sitta i solen och dricka kaffe. Som man gör hälften av dagarna när man är ute och klättrar. Men det är jag riktigt taggad över, för det har jag längtat efter. Att bara få komma ut nu när man heller inte kan göra någonting annat.
Nej. Vad är det som är så kul med klättring?
Det är, jag kan ha väldigt svårt att vara där jag är för stunden.
Mm.
Just här och nu. Men i klättring, där har du inte något alternativ.
Nej.
När du är på väggen, då finns det bara här och nu.
Mm.
Det är fokus och det är hjärnjumpa och det är meditativt på ett sätt. Mm. Just för att du måste vara där du är. Du måste ha full koll på vad du gör. Och därför tror jag också, jag menar, att många fastnar i klättring.
Mm. Det är avkopplande på något vis.
Ja.
För hjärnan kanske.
Skrämmande men avkopplande.
Ja, på samma gång.
Ja. Ja, men du kan inte vara någon annanstans än just där och då. Så därför har jag nog fastnat för klättring.
Kul.
Mm.
Du, om det är någon som lyssnar nu som blir supersugen på att, varför kommer inte Sara föreläsa på min skola? Vad ska man göra då?
Då ska man skriva till Maskrosbarn.
Precis. Om man är ungdom så lyssnar kanske man går till läraren och säger man, nu bokar ni in Maskrosbarn på en föreläsning. Det skulle vara bra.
Mm, exakt.
Så får läraren att boka in.
Ja, precis. Kanske vi ska säga.
Eller rektorn kanske, eller någon.
Ja.
Gå till någon vuxen på skolan och säga, ska vi inte ha någon som föreläsare?
Ja. Det låter bra.
Ja. Jag vill också passa på att tipsa om chatten. Efter varje föreläsning brukar ju du också sitta och chatta.
Ja, det brukar vara när vi är på fysisk föreläsning. Mm. För då blir det att jag också stannar kvar så att man kan komma fram och prata med mig eller chatta med mig.
Ja,
men
så man
nu
kan vara
det,
anonym liksom.
Precis, det är lite annorlunda nu digitalt. Så då får man vänta till kvällen istället när vi öppnar chatten.
Mm. Och den är ändå en bra tips oavsett. Att så här, vi har ju chatten öppen flera kvällar i veckan. Så om man undrar någonting mer eller känner att man skulle vilja prata med någon som kanske förstår, så gå in på vår hemsida maskrosbarn.org. Så det första som kommer upp är liksom chatttiderna. Så där ser ni om antingen om chatten är öppen eller om när chatten kommer öppna den kvällen. Och det går att vara helt anonym.
Precis, och den är väl öppen då varje söndag till torsdag mellan 20 och 22.
Precis, och där sitter ju också våra volontärer som också är maskrosbarn. Som man kan få prata med om det som känns viktigt för en själv.
Ja.
Bra första steg till att våga prata kanske.
Ja, det är bara att gå in och skriv hej så kan vi föra konversationen vidare om
precis.
Det känns läskigt.
Precis. Men du Sara, tack så jättemycket för att du ville vara med i podden och tack för att du har delat med dig av din historia och ditt engagemang i Maskrosbarn.
Tack för att jag fick vara med och prata.
Och tack till alla er som har lyssnat. Hoppas ni har det fint och så hörs vi igen nästa månad. Hej då!
Hej då!
kan klättra så högt som du vill. Det är ditt liv, ingen annan säger till. Sikta mot toppen dit du vill nå. Fortsätt att kämpa, du vet att det går. Du kan klättra så högt som du vill. Det är ditt liv, ingen annan säger till. Sikta mot toppen dit du vill nå. Fortsätt att kämpa, du vet att det går. Det finns så mycket skit som händer hela tiden, men vi är skapta för att överleva livet. En svår uppväxt med rädsla och hat, men vi var för små för att kunna slå tillbaks. Gått igenom smärta och tårar dag för dag, men vi lever än idag för vi är Maslows barn. Vi kämpar för att kunna ta oss vidare. Vi är starka, tillsammans är vi krigare. Vi borde inte skämmas, vi ska vara stolta. För det finns folk som inte fattar hur vi orkar. Vi ska kämpa, vi ska klara. För Maslows barn är vi födda till att vara. Ett Maslows barn slutar aldrig kämpa. De försöker fast de kan få vänta. För det är det som gör oss starka och unika. Enskilda individer olika men ändå lika. Du kan klättra så högt som du vill. Det är ditt liv, ingen annan säger till. Sikta mot toppen dit du vill nå. Fortsätt att kämpa, du vet att det går. Du kan klättra så högt som du vill. Det är ditt liv, ingen annan säger till. Sikta mot toppen dit du vill nå. Fortsätt att kämpa, du vet att det går. Jag vet att det känns att försöka att blicka fram. Finns ju för att kunna ta hand om varann. Känner liknande känslor om hur kärlek blev hat. När dagarna blev tunga bestod av skrik och prat. Om det är en tröst har vi gått i samma spår. Även som det känns som ingen annan förstår. Måste vida in och ut på det som är ditt liv. Tänk dig efter vad du vill så du i hjärtat känner frid. Skapa dig en framtid, du är värd att må bra. Kolla på Therese och vad hon blivit idag. Hon har varit som du, legat i botten på ett hav. Men kämpade sig upp och skapade Maslows barn. Hennes ord är så sanna, precis som hon sa. Även om man mått väldigt dåligt kan man må väldigt bra. Vi vet att du klarar, vi vet att du kan. Det är aldrig för sent, bara greppa någons hand. Du kan klättra så högt som du vill. Det är ditt liv, ingen annan säger till. Sikta mot toppen dit du vill nå. Fortsätt att kämpa, du vet att det går. Du kan klättra så högt som du vill. Det är ditt liv, ingen annan säger till. Sikta mot toppen dit du vill nå. Fortsätt att kämpa, du vet att det går.